Hej alla vänner och varmt välkommen till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 10 april 2024. Och ja, idag kör vi stenhårt igen. Det blir mycket svenska nyheter idag. Och vi ska kolla på vad det är som händer. Och ja, vi kör helt enkelt. Hur mår ni allihopa? Är det bra där ute? I stugorna eller vad ni nu gör? Och igår pratade vi lite om optik. Vi pratade om allt det som har presenterats för oss för att vi ska förstå lite bättre vår omvärld. Varför det ser ut som det gör. Vilka beslut har lett fram till det här. Vilka har varit inblandade. Och det som kanske är viktigare nu, det är ju den här kolossen. Så nu har man systematiserat oss. Hör ni mig? Det är så här att nu har vi AI. AI går av sig självt. Det är programmerat. Det är ungefär som du ställer in ditt hem att okej, klockan 7 då tänds lamporna. Och sen gör det hela tiden. Det bara går av sig själv. Det är system. Så vem som först programmerade eller vem som först beslutade det, det har inte lika mycket relevans nu. Och det här systemet som man har skapat, det finansiella systemet som vi har, det har inneboende funktioner som påverkar oss. Och vi pratar mycket om vilka som har implementerat det, hur det drivs och så, hur det fungerar. Och allt det är viktigt för oss. Det är viktigt för oss för att förstå hur det här systemet förslavar oss. Om vi säger att vi, man kan säga att vi lever i en teknokrati nu. Det är ett teknologiskt system. Någon har programmerat en gång i tiden. Men nu går det av sig själv. Och hur länge går det av sig själv? Ja, hur länge du vill. Fram till någon säger stopp. Vi vet att det här systemet faller till följd av skuldmättnad. Så det kommer falla rent matematiskt. Allt kommer att krackelera. Men det är ändå lika viktigt att vi förstår hur det här systemet fungerar. För om inte annat för att förstå vad vi inte vill ha i framtiden och varför. Vad är det egentliga problemet? Vissa som kontantnalle och andra, de försöker framhålla att det är brist på kontanter. Att det är det som är problemet. Andra vill framhålla att det är det teknologiska. Det är det som är problemet. Men om du har en digital krona eller en cash, en kontantkrona, är det verkligen det som är problemet? Är det hela problemet med systemet? Nej, det är det inte. Och då blir det fel fokus. Jag säger så här, ni kommer få behålla både digitala pengar och kontanta pengar. Fine. Men då har man fortfarande inte förstått systemet. Så vi måste ändå prata om själva systemet. Vad är systemets inneboende funktion? Varför är det inte bra för oss? Varför är det inte ett system vi vill ha i framtiden? Och vad är det vi ska ändra på? Om vi inte kan ha en gemensam problemformulering kring det här. Vad är det egentliga problemet? Det är egentligen inte längre vilka som styr i bakgrunden. För systemet är programmerat, det löper på. Det är egentligen inte om det är kontanter. Det är inte om det är digitalt, om det är 70% digitalt eller 90% digitalt eller 100% digitalt. Det är ändå inte det som är problemet. Och så länge vi inte kan diskutera i sak, utan vi håller på att prata om hur man säger saker, tonen, ajabaja, man ska vara lugn och apatisk. Jag ska göra mitt bästa för att vara så apatisk jag bara kan och ändå försöka diskutera i sak. Utan det är, vi ska hellre vara sams. Istället för att det blir lite friktion. Och att vi någonstans kommer till sans och säger ja, men okej. Det här är problemet. Det är, alltså, det är problemet oavsett om jag skriker. Eller om jag är temperamentsfull, vilket jag kan vara. Eller om jag säger det i lugn, närmast apatisk ton. Det är, nu hör ni att det är liksom lite inhemska grejer. Men det är det man får höra ibland. Så istället för att lyssna på vad säger egentligen Cornelia, så fokuserar man på hur jag säger det. Och ja, det är jätteviktigt. Men det är ju, jag har ju hellre en passionerad diskussion i sak där vi kan liksom forma varandra, där vi kan slåss mot varandra, där vi kan diskutera med varandra och sen komma fram till någonting gemensamt. Och ett jätteproblem nu, det är ju att unga, de förstår inte det här. Det är, alltså, ekonomikunskaperna, de är så låga, va, så att det är liksom oroväckande. Nu vet inte jag ens om de här frågorna var rätt ställda, men det står så här: Lunda studie visar oroväckande låga ekonomikunskaper bland unga. Många unga vuxna har dåliga kunskaper om grundläggande ekonomi. Trenden är alarmerande, varnar forskare i en ny svensk studie. Hör vad några ungdomar säger själva i klippet ovan. I studien från Lunds universitet har forskare låtit 2050 unga vuxna i åldern 18-29 år svara på frågor om sitt psykiska välmående och sin ekonomiska situation. Tre frågor till ungdomar om ekonomi. Deltagarna fick bland annat svara på tre grundläggande frågor om inflation, ränta och företeelser. Alltså, frågan är om den här med inflationen var rätt ställd. Men det är en annan fråga kanske. Som är bra att veta om hushållsekonomi. Endast var femte svarade alla rätt. Trots att frågorna var mycket grundläggande svarades endast 20% på, rätt på samtliga. Nu ska se, jag har nog faktiskt frågorna här. Tre frågor om grundläggande ekonomi. De tre frågorna, the big three, som deltagarna i undersökningen fick svara på, handlade om ränta, inflation och riskdiversifiering. Fråga 1. Anta att du hade 100 svenska kronor på ett sparkonto och räntan var 2% per år. Efter 5 år, hur mycket tror du att du skulle ha på kontot om du lät pengarna växa? A. Mer än 102 svenska kronor. B. Exakt 102 svenska kronor. C. Mindre än 102 svenska kronor. Det vet ej. Så om du låter dina pengar stå på ett sparkonto och de växer med 2%, den här hundringen då, kommer du ha 102 kronor, 100, eller mer än 102 kronor, exakt 102 kronor eller mindre än 102 kronor? Och det korrekta svaret är ju då mer än 102 svenska kronor. Och sen har vi då fråga två. Tänk dig att räntan på ditt sparkonto var 1% per år och inflationen var 2% per år. Efter ett år, hur mycket skulle du kunna köpa för pengarna på det här kontot? A. Mer än idag. B. Exakt samma. C. Mindre än idag. D. Vet inte. Och svaret är ju då mindre än idag. Och sen har vi fråga tre. Är följande påstående sant eller falskt? Att köpa aktier hos ett enskilt företag ger vanligtvis en säkrare avkastning än en aktiefond. Sant? Falskt? Jag vet inte. Och då är korrekt svar är då falskt. Och det här är då det här frågebatteriet då som användes. Och det var 20% som svarade rätt på de här tre frågorna. Alltså då, jag tror inte att det är ekonomikunskap. Jag tror att det är mer kanske förmågan att kunna tänka. Jag tror att det är förmågan att kunna tänka. Jag tror att det är lite där skon klämmer. Ja. Det här är otroligt alltså. Och vi har några, jag ska bara dra några här med. Det här är då hushållen i Sverige. De fortsätter att hålla hårt i pengarna. Sveriges BNP ökade preliminärt med 0,1% i februari jämfört med samma månad förra året. Samtidigt som hushållskonsumtionen föll med 0,3%. Det visar siffror. Den modesta uppgången i BNP förklaras bland annat av ökad tjänsteproduktion medan offentliga myndigheter och varuproduktion bromsade. Jämfört med januari backade hushållskonsumtionen med 0,5%. Branscher som påverkas mest negativt var möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror. Livsmedel och dryck tog ett kliv uppåt. Ja, men det är klart. Om man ska välja mellan att äta sig mätt eller göra sällanköpsvaror som man inte kanske absolut behöver, så är det klart att man håller i pengarna istället då. Och det gör folk. Och det är, man håller ju inte bara i pengarna. Jag tror faktiskt inte att man har pengar. Man har inte pengarna. Allting har gått upp. Så det finns inte helt enkelt pengar. Det är skuldmättat. Det är likviditetsbrist helt enkelt. En annan sak som tyder på likviditetsbrist och skuldmättnad, det är ju polisen. De får gå utan byxor nu. Det är inte bättre än så. Ja, de processerar nakna här. Jag är så trött, säger polisen här. De har fått vänta i flera månader på kläder. Och nu går de utan byxor helt enkelt. Man får gå med rumpan bar om man är polis. Och det är inte kul alltså. Trots att de får ju pengar nu. 250 miljoner får de för att mot den organiserade brottslighet. 250 miljoner. Det räcker väl. Samtidigt som man ger miljarders miljarder till andra länder och så. Men 250 miljoner ska väl räcka till att bromsa den här organiserade brottsligheten. Hur svårt kan det vara? Gå ut utan byxor bara och gör ert jobb. Sluta gnäll. Gnäll inte. Ja, det är inte bättre än så. Vi har... Vi tar lite terroristkris här. Vi har ju en terroristkris. Det går inte bra. De åker dit hela tiden också. Det är ju jättedumt att de... Och vara terrorist idag, det kan inte vara så tacksamt när man åker dit hela tiden. Polisen säger då att lagen gör det svårt att ingripa på nätet. Sociala medier och de kriminella gängens viktigaste arena när det gäller att rekrytera ungdomar. Man har inte ställt om helt enkelt. Så alla andra har digitaliserat sig men inte polisen. Va? Sker det brottslighet på internet? Nej. Mm. Först när andra... Vi har inte ställt om brottsbekämpningen efter den digitala omställningen. Vi har hamnat efter helt enkelt. Först när andra möjligheter är utdömda kan polisen idag bedriva det som kallas särskild internetinhämtning. Där poliser anonymt och genom infiltration. Har vi några infiltratörer här? Finns det några poliser som lyssnar på det här? Är ni här för att ni förstår ett och annat eller är ni här för att infiltrera? Det är frågan. Men det är ju, jag tycker det är bra om poliser förstår lite med internet och så. Det tror jag i och för sig de gör. Men det ska ju verka så här då. Och sen har vi... Ja, vi har... Jag hade ju fler sidor här. 250 miljoner får man för att strypa den här. Regeringen satsar 250 miljoner. Det skulle vara kul, jag skulle haft några exempel så här. Man satsar. Det var någon som skrev en halv miljard går till skolan och sen får Northvolt, vad var det han fick? 16 miljarder. Någonting sånt. 16 miljarder var i alla fall de garantier, säkerställda garantierna som Riksgälden hade gett. Jag tror att det var 16 miljarder. Men polisen får alltså 250 miljoner. Men jag tror att det är för att de inte är gröna nog. Om de bara hade varit lite grönare så hade de fått 16 miljarder också säkerligen. Mm, jag tycker det är bra. Och sen har vi svenska bröder gripna i Turkiet efter dödsskjutning. Två svenska män har gripits i Turkiet, misstänkta. Ja, det var jag läste ju bara precis som det stod. Har gripits, så det. Två svenska män har gripits i Turkiet, misstänkta för skjutningen på ett café i Istanbul i mars. Där en man dog och en skadades. Rapporterar turkiska Hürriyet. Männen är enligt tidningen Bröder och greps i närheten av gränsen mellan Turkiet och Georgien. Ja. Det är bra. Det är bra att de tar dem i andra länder. Det är konstigt att de inte har blivit gripna i detta landet. Är inte det konstigt? Är det inte här man ska gripa dem så att säga? Ja, vi kan ta Petra Lund här då. Vad säger Petra Lund? Hon menar att det här är systemhotande, den organiserade brottsligheten. Rikspolischefen, den kriminella ekonomin är systemhotande. Rikspolischefen Petra Lund inskärpte på presskonferensen allvaret i gängkriminaliteten, vars vinster tros uppgå till mellan 100 till 150 miljarder kronor årligen. Ja, det är klart. De är täta också, va? De har finansiering. Kan de muta av? Ja, men det är ju inte konstigt om polisen tillåter sig att bli mutad om de får gå utan byxor. Det förstår ju vem som helst. Nej, det är ingen ursäkt. De myndighetsgemensamma arbetet med att komma åt den organiserade brottsligheten går framåt. Det var meddelandet på en presskonferens som hölls på polishuset. Projektet startade 2009 och är ett samarbete mellan ett tiotal myndigheter. Bland annat Kronofogden, Polisen, Skatteverket, Migrationsverket och Tullverket. Ja, täta är de, men inte så länge till. Vi ska se, vi hade faktiskt... Apropå det här samarbetet då med Migrationsverket så gnäller nu Säpo på att de får inte larm om agenter. Det dröjde nästan ett år från det att Migrationsverket fick kännedom om ett iranskt par kunde utgöra ett säkerhetshot till det att Säpo larmades. Detta kritiseras av terrorforskaren Magnus Ranstorp. Han menar att det är viktigt att Säpo informeras omgående när misstänkta identifieras. Ja, då kan man säga att då finns det ju lite förbättringspotential i det här samarbetet mot den organiserade brottsligheten och mot spionerna. Och det har vi ju hört, vi kommer höra det här, att det verkar det här med spionlagen, den verkar vara väldigt godtycklig. Och det var ju lite det som Snowden var inne på också. Att det är bara att sätta markerare som spion och sen behöver du nästan inte, du behöver inte informera ingenting. Mm. Så fort de kommer på svensk mark kan de börja agera och hålla på med flyktingspionage och bli farliga. Sara Åhman, chef för den internationella operativa avdelningen på Migrationsverket, håller inte med om att myndigheten gjorde fel. Nej, det första man ska göra det är att erkänna. Annars är det svårt att förbättra någonting. Hon förklarar att verkets rutiner gör gällande att den så kallade muntliga handläggningen ska avslutas innan Säpo kontaktas. Ja, men vad är problemet? Det tog ett år att avsluta den. Vi jobbar på så bra vi kan. Gnäller du på vår takt? Ett år är faktiskt snabbt för att vara vår myndighet. Nej, jag ska inte vara dryg. Det känns som att jag är rätt dryg idag. Nu ska vi se. Jag hade ju en film om det. Det kanske är den här. Nej, det där var faktiskt någonting. Den ska vi ta sen. Nej, då får vi bara ta bilden då. Och det är den här. Nej, jag måste spela upp den. Ni får läsa den här så länge. För det var så viktigt det han sa här, för det tyder verkligen på att jag tycker det var väldigt intressant. Ursäkta, då hade jag inte lagt över den än. Jag får göra så här. När man lyssnar på honom så menar han verkligen på att det här handlar om rättssystemet. Att det är 2 minuter ska den vara. Ska vi se. Ja, jag hittar den faktiskt. Så, då kör vi. Det är det här med tålamod. Jag vet att det kan vara svårt. Det här är så slående alltså. Nu kommer den här. Nu kan det bli lite högt igen.
Det är såklart, alltså hon blir väldigt besviken över det. Dels att man får ett utvisningsbeslut, men också att det beslutet förenas med ett återreseförbud på livstid. Med tanke på att hon har familj här i Sverige.
Kärnfrågan är ju egentligen, alltså, är din klient en spion?
Det är svårt för mig att gå in på exakta detaljer med tanke på att det är mycket som är omgett av sekretess i och med att det här är ett ärende som rör rikets säkerhet. Men hennes bestämda uppfattning har hela tiden varit och är att hon inte utgör ett hot mot Sveriges säkerhet och hon har inte gjort någonting som innebär att det kan antas att hon kan vara ett allvarligt säkerhetshot. Och hon har också tillbakavisat alla de påståenden som har lagt henne till last.
Vad kan du berätta om anklagelserna?
Egentligen inte så mycket mer än att man gör gällande att den här personen kan utgöra ett allvarligt säkerhetshot.
Har hon haft några kontakter som hon liksom vidhåller med den kinesiska säkerhetstjänsten?
Det är ingenting jag tyvärr kan gå in på.
Hur skulle du beskriva den här liksom processen generellt, eller LSU-processen?
Den här processen är ju väldigt speciell. Om man exempelvis jämför med hur det ser ut i brottmål, där misstänkta personer har en helt annan insyn i den förundersökning som bedrivs. Den här processen, menar jag, och hela den här lagstiftningen är uppbyggd på ett sätt som gör att det i princip blir omöjligt för en utlänning att nå framgång. Det är mycket som omges av sekretess. Det är mycket som utlänningen och dennes offentliga biträde inte får ta del av. Det är låga beviskrav generellt. Och det gör att det blir svårt för en enskild individ att bemöta påståendena i sak. Och det, menar jag, står i strid med vad Europakonventionen stadgar.
Ja, det är väl rätt häftigt, va? Att det står i strid med EU-konventionen. Det handlar på något vis om det svenska rättssystemet. Jag menar inte om hon är spion eller inte. Jag har ingen aning om det. Det handlar liksom inte om det. Utan det handlar om hur man helt godtyckligt kan besluta om saker och ting. Utan att ha det förankrat. Jag menar, det är också helt fel. Det ska inte ta ett år för Migrationsverket. Tänk om det här verkligen hade varit ett kritiskt läge. Någon som ska göra ett terrordåd eller attentat i Sverige eller vad som helst. Och sen tar det ett år att utreda. Alltså jag tycker, om man kollar på flygplatsen i Australien, det här programmet. Det är löst inom ett par timmar. Så här, tjuff, tjuff. Du har med dig levande kycklingar, det får du inte. Så, skjuttar vi det. Det känns lite mer, eller liksom som Kina, fast trial. Och så, bara, pju, så är det liksom klart. Nej, här ska det ta ett år. Det här är byråkrati i sin prydo. Verkligen. Ja. Ja, ja, ja. Det är ändå lite intressant. Det är en som har skrivit en väldigt bra tråd. Jag har retweetade den om det där. Och också vem det är då. Och vi kan väl ta upp det lite mer i något annat avsnitt. Men det verkar som att den här kinesiskan är lite av en whistleblower. Jag vet inte om det är så. Men jag fick lite det intrycket. Hon har skrivit en tidning som hon ger ut själv, liksom en nättidning, och har avslöjat väldigt mycket saker. Så det känns som att det kanske är mer det att hon har kritisk information som några inte vill ska komma fram. Och när hon blir deporterad till Kina, vem vet var hon hamnar liksom. Och sen har hon familj och barn och allting här. Och så har hon evigt inreseförbud. Får aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Det känns lite Assange-varning på det där faktiskt. Men vi får sätta oss in i det mer. Jag vet inte. Jag bara tyckte när jag läste på hennes hemsida där, så kändes det lite. Det kändes lite som att hon hade lite information där som kanske kan skada vissa mer än andra. Ja. Då ska vi se. Conny Greve skriver så här: du lever i ett system som roterar runt en ekonomi kontrollerad av enskilt vinstmaximerade intressen genom en valutafinansiell monetärmekanik som nu nått till vägs ände i form av skuldmättnad. Kan du tala om för mig vad pengar är för någonting, hur de skapas och av vilka? Och så är bilden här då, banksters robbing the people since the beginning. Ja, det är ungefär så det ser ut. Banksternas, de robbar befolkningen och rånar oss allihopa. Så är det. Någonting annat som faktiskt rånar oss, det är det här nya upplägget som kriminella har kommit på med bostadsrättsföreningar. De tömmer bostadsrättsföreningarna. Och det verkar inte vara svårt alls. Det verkar som att medlemmarna som har köpt en rättighet att bo, de har ingen insyn. Så att det kan dra iväg ordentligt. Så nu har vi alltså kriminella gäng som dränerar bostadsrättsföreningar på pengar. Precis med att inte räntehöjningar och annat är illa nog. Då ska vi se, det kan bli högt igen.
För oseriösa aktörer går att sätta i system med att tömma bostadsrättsföreningar på pengar.
En av dem som gång på gång har utnyttjat svagheterna i lagarna är en byggföretagare från Södertälje och hans nätverk.
Vi har granskat hans affärer och så här går det till när en förening töms.
Först ansöker Södertäljeföretagaren och hans nätverk om bygglov och bildar en bostadsrättsförening. Och när husen är klara flyttar köparna in.
I detta skeende brukar föreningen tas över av de boende när ett seriöst byggföretag står bakom.
I de här fallen stannar Södertäljeföretagaren och hans affärspartners istället kvar i styrelsen och utan att de boende i föreningen vet om det används deras pengar till helt andra saker än till föreningen. Bland annat har Södertäljeföretagaren låtit tiotusentals kronor från en förening gå till en tomthyra i en annan kommun.
Han har betalat sina egna advokatkostnader med föreningens pengar och flera hundratusentals kronor har försvunnit in i ett bolag som ägs av en anhörig till hans affärspartner.
Allt detta är fakturor som betalats av bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet som Södertäljeföretagaren startat och mjölkat på pengar.
Flera av föreningarna har numera betalningsanmärkningar och skulder till kronofogden. De boende har inte lyckats ta sig in i styrelsen förrän efter flera år då kassan redan är tömd.
Totalt är Södertäljeföretagaren engagerad i ett 20-tal bolag varav många saknar både anställda och omsättning. Flera av hans bolag och bostadsrättsföreningar har gått i konkurs.
Eftersom att lagen gör det möjligt för de som byggt att sitta kvar i bostadsrättsföreningarnas styrelse kan detta pågå i flera år innan de boende förstår vad som hänt.
Södertäljeföretagaren själv menar att han inte gjort något fel. I ett sms skriver han att orsaken till att han suttit kvar i styrelserna var för att slutföra vissa byggnationer. Han nekar till anklagelsen om att ha tömt föreningarna på pengar.
Alltså det där är ju sofistikerat. Tänk liksom att här har du alltså kriminella som startar själva bostadsrättsföreningen. Hur kan du värja dig från det? Hur kan du värja dig från det om det är kriminella som har startat hela föreningen? Först så tar de lån, obligationer, vad de nu tar. Fastighetsobligationer, lån och så vidare. Bygger, färdigställer huset. Och sen så lurar alla som flyttar in och dränerar dem på pengar. Det här är ju inte att de infiltrerar utan det här är att de skapar hela systemet. Och har lärt sig att se igenom det. Och det här är ju väldigt bra för de som inte hade tänkt tanken. För då vet ju de att det här går nu. Så att det är ju helt otroligt alltså. Helt otroligt. Då ska vi se. Det här tog vi upp lite i söndags, jag och Gästrand. Den här satsningen svårlurad som bankerna, bankkritiken, de gråter men skulle ha tänkt tidigare. Men vilka är det som gråter? Norberg anser att offren skulle beläggs och säger att man inte skulle kunna tala på samma sätt om ett brott. Han är också kritisk till höga bankföreträdare som uttrycker sympati för bedragarnas offer. När Swedbanks ordförande Göran Persson på senaste bolagsstämman sa att det gör ont in i hjärtats rot. Nu sitter människorna i toppen och gråter över det här. Ja, jag håller med. Men de hade kunnat ändra med enkla åtgärder redan för länge sedan. Han anser bland annat att bankerna borde införa en 24 timmars fördröjning för stora transaktioner, kräva signering både i början och slutet och möjlighet att välja en närstående som också signerar vid större överföringar. Jag tycker att det här är jättebra idé och det här måste vi förstå hur många som har blivit bedragna i det här. Och just det här bara det att om du öppnar, någon ringer till dig och säger att du håller på att bli lurad och så säger de till dig, öppna ditt bank-ID. Då enligt lagen nu så har du godkänt. Men det är inte det du har godkänt. Du har ju inte godkänt att någon ska bedra dig. Du trodde ju att du pratade med banken. Det är det som är helt otroligt, va? Sen skrev Charlie någonting intressant i morse här. Charlie Öström, eller om det var någon dag sedan. USA undertecknade inte exekutivorder 13303. Den har undertecknats av alla presidenter sedan 2003. Så länge den undertecknades kunde Irak inte omvärdera sin valuta. USA har 48 timmar på sig att returnera 115 miljarder dollar. Det är ju väldigt intressant om det är så, för att ja, Irak ska ju gå med nu i BRICS. Och det är ju så att de här länderna har ju blivit lurade, dränerade och så. Och jag tycker det är så spännande. Jag har lyssnat på flera tal nu med den här The Economic Hitman, Confessions of an Economic Hitman. Och jag såg att André, han har översatt en kort version, jag tror att den är ungefär en halvtimme lång, av Confession of an Economic Hitman. Så att det finns svensk undertext på den och jag tycker alla ska ta sig tid att titta på den. Om vi har länken kanske vi kan lägga den i kommentarsfältet här, så kan jag också lägga det i beskrivningen sen. Jättetack för det, André, för det där är, det är jätteviktigt, och att inte fler har lyssnat på honom, ja, det är verkligen. Men om vi säger så här, han håller på nu och jag vet inte hur länge han har pratat om det här, 10 år och sånt, och då tyder det på att nu går det här. Det går det. Han är ju säkerligen skyddad på något sätt i det här. Och det han har sagt, det han har sagt, det han har gjort, det har han gjort. Och det var någon som skrev att han kanske har gjort en deal. Så att säga att han skriver boken och sen så får han någon form av strafflindring. Jag vet inte. Men jag tycker det är väldigt intressant att det är ju att gå ut som visselblåsare nu. Ja, det hade ju inte gått. Då hade det blivit ett hitjobb på det. Och sen var det Martin Enlund skrev en väldigt bra artikel. Jag frågade faktiskt honom om han ville ställa upp på en podd med mig. Vi får se, han har inte svarat än. USA skuldberg bara växer. Vad händer om Guds tålamod tar slut? Tänkte jag skulle läsa lite av den. Jag är lite allergisk nu på, ursäkta. Då ska vi se. Då står det så här. USAs skuldberg bara växer. Vad händer om Guds tålamod tar slut? USAs skuldsituation ser allt mer brådskande ut. Kanske är det dags att överväga att ta en kurs i limbo. Med tanke på den finansiella boomerangen, skriver Martin Enlund. För snart ett år sedan frågade jag mig om vi inte närmar oss en statsfinansiell händelsehorisont. Inte mycket har blivit bättre sedan dess, utan snarare det omvända. Åtminstone utifrån amerikanska budgetutfall och statsskuldsaldon. USAs statsskuld närmar sig idag 35 biljoner dollar. Det här motsvarar 124% av landets BNP eller cirka $100,000 per medborgare. Den amerikanska statsskulden ökar i dagsläget med cirka 1 biljon varje kvartal. Översatt till svenska bruttobelopp vid skrivandets punkt är 365,500. Många nollor blir det. Ja, det är så många nollor så jag kan inte läsa. Detta är den federala statsbudgeten vars summa reflekterar pengar som redan har spenderats av staten. Utöver den federala skulden finns väsentligt större åtaganden i form av statliga sjukförsäkringsprogram, Medicare och Medicaid, socialförsäkringssystemet, stöd till pensionärer, personer med funktionsnedsättning med mera, det federala pensionssystemet, stöd till veteraner. Dessa åtaganden uppgår idag till $215 biljoner eller cirka $640,000 per medborgare. Så om vi lägger ihop statsskulden med dessa åtaganden är varje amerikan redan skyldig cirka $740,000. Ja, även varje nyfödd. Okej, okay, så när du föds i USA så är du redan skyldig $740,000. Vad står dollarn i? Vad blir det? 8 miljoner? 8,5? Om någon kan räkna ut vad det blir. Vad blir $740,000 i svenska? Det hade varit väldigt intressant om någon ville ta reda på det. Jag läser vidare här. Man måste nog dra slutsatsen att den amerikanska staten har lovat medborgarna mer än vad den kommer att kunna uppfylla. Åtminstone utan någon form av Deus e machina. Förvisso, jag vet inte vad det är. Förvisso, det är kanske Otto von Bismarck påstås ha sagt. Gud har en särskild omsorg för dårar, fyllon och Amerikas förenta stater. Otto von Bismarck var som sa det. Alltså, Gud har en särskild omsorg för dårar, fyllon och Amerikas förenta stater. Precis. 7,8 miljoner kronor är varenda amerikan skyldig när man föds. Är det någonting som tyder på att den ska minska? Nej, den ökar med 1 miljard varje kvartal. Så USAs statsskuld växer med 1 miljard i kvartalet och varje amerikan är skyldig 7,8 miljoner kronor. Och då är det så här, det första då, 100 000, det är redan förbrukade pengar. Och de andra, 640 000, det är åtaganden framåt. Det är löften framåt. Och det är lite, jag tänkte på, vi pratade om statsskulden i Sverige. Vi pratade om kommuner, regioner och så. Hur de också lånar upp via obligationer och lån såklart på finansmarknaden. Och det är ju lite samma sak i USA, för du har ju det statliga så att säga, men sen har du ju varje delstat. Så även där har man kommit på det här med regioner typ och dela upp det. Så att om man skulle räkna ut den delstats det du borgar för delstaten så att säga, den skulden plus den statliga skulden, så är det enorma pengar. Och då är ju frågan så här, är det här långsiktigt hållbart? Kommer det här bara kunna pågå? Det är bara att trycka mer pengar då. Inga problem alls. Det kommer inte leda till likviditetsbrist, inga konkurser eller så. Nej. Så jag fortsätter läsa. Men tänk om Guds tålamod på väg att ta slut. Då blir vi förr eller senare, då bör vi förr eller senare räkna med en enorm svångremspolitik. Till exempel att sätta det amerikanska köttberget på gatan med kraftigt höjt skattetryck eller med andra mer påhittade sätt att ta sig ur rävsaxen förr eller senare. Sedan länge används exempelvis en kombination av regelverk och penningpolitik, så kallad finansiell repression, i flera länder med avsikt att ta för sig av medborgarnas sparande på ett ogenomskinligt sätt. Ja, det här är, ni hör ju, den här är jättelång och bra. Det är bara att söka egentligen på rubriken på Carl Norbergs blogg, så kommer nog hela artikeln ut. Alltså det som är så bra med Kalles blogg, det är ju att han lägger upp hela artiklarna, så att även om det är betalvägg och så hinner han ofta fiska fram den innan. Så att om ni inte kan läsa en artikel, testa att gå in på karlnorberg.se och så skriv in rubriken, så får ni säkerligen upp den. Så är det ofta i alla fall. Så att ja. Och då är frågan, okej, välstånd. Vad har vi för välstånd om varje medborgare är skyldig 7,8 miljoner? Och då har vi inte räknat med delstatens skuld. Känns inte så. USA:s skuldkris skenar, rekord i sålda obligationer. Ja, vad innebär det här då? Vad innebär rekord i sålda obligationer? Ja, det innebär att de försöker låna sig ur krisen, så att de ger ut statsobligationer och bara tar in kapital. Ja. Det är ungefär som du säger till mig. Jag har 7,8 miljoner i skuld, så jag tog ett sms-lån. Ja, okej. Okay. Det känns ju väldigt långsiktigt hållbart. Och jag menar, du kommer ju aldrig få 7,8 miljoner i sms-lån, inte. Det går inte. Nej. Men man försöker. Tryck pengar. Och i USA är det ju så att de här statsobligationerna trycks ju av Treasury, som är finansdepartementet i USA. Och då är det så att du kan Federal Reserve bara trycka de pengarna och köpa upp dem. Perfekt. Ja. Det här, när man hör det på det här viset, så tänker man så här, ja men det här löser sig. Det här kommer säkerligen att lösa sig jättesnabbt och jättebra. Eller vad säger ni? Och här har vi Tyskland också. Det här är en spansk tidning, El País. Och det är ju en jättestor spansk tidning. Och då skriver de att Tysklands ekonomi är på bristningsgränsen. German industry has been in decline before, but the Ukrainian conflict has done the final damage. At the same time, the German crisis is always a European crisis because Europe is integrated into the German supply chain, the newspaper stressed. Ja, jag menar, allting sitter ju ihop. Så visst, ja, man är med i logistikkedjan och det här är, Tysklands ekonomi sitter ihop med Europas. Men det här är ju mycket värre än så. Det här är ju faller Tyskland, så faller ju EU, då faller ju allt ihop. Och det kommer falla. Så att det vet vi. Men nu står det alltså i El País. Och det är ju, det är stort ju. Det är jättestort. Och sen har vi då, vi tar lite BRICS-nyheter också. Zimbabwe då, som går till guldstandard. Det är flera som kommer göra det såklart. Men nu, de menar allvar med det här. Och Det är väldigt intressant om det är den här exekutivordern som Trump inte signade som gör att de nu har möjlighet att omvärdera sina valutor eller revalue deras valutor. Och som sagt, de har ju börjat, här står det klart och tydligt, Zimbabwe has ditched its dollar for a new currency called Zimbabwe Gold, SIG, backed by foreign currencies, gold and other valuables. Mm. Så att det här är alltså, de har en valutakorg med utländska valutor, guld och andra värdesaker så att säga. Det går ju att lägga diamanter där, det går att lägga olja, det går att lägga vad man vill så att säga. Men det här är det de går, så att det viktiga i det här, i kråksången här, det är ju att de dumpar dollarn, de också. Och det här är ju jätterika länder. Och det här ska ske nu i april alltså. Det här är Business Insider Africa som skriver det här. 5 april 2024. Så det är väldigt intressant ju. Så det är det som händer nu. Och det är ju samma sak med BRICS. BRICS är ju inte en valuta. Utan BRICS är ju lite som de här särskilda dragningsrätter. Alltså en valutakorg. Och sen har du då olika valutor då som är backade av olika saker. Det kan vara guld, det kan vara silver, det kan vara olja, det kan vara ja, lite vad som helst egentligen. Bara det är ett du måste ha någonting i förhållande till det som skapas. Och sen blir det ju som då även BRICS då, att du har en begränsad valuta. Så att du har, säg att du har så här mycket valuta. Och då går det inte bara att trycka mer. Så du kan inte få inflation på det viset. Det går inte att få inflation. I och med att du kan inte bara trycka pengar. Utan du har en begränsad mängd valuta. Och ungefär som bitcoin faktiskt. Bitcoin är också begränsat. Du kan inte bara trycka nya bitcoin liksom. Då ska vi se. Vi tar lite mer BRICS här. Vi kör igenom det BRICS som vi har här. Det här måste vi ta. Det här var ju faktiskt i SVT om det ryska valet. Det här har inte jag spelat upp tror jag. Men det här är en norsk journalist. Och det hon säger om Ryssland här, det är ju inte alls så negativt. Hon menar på att det ryska befolkningen, de är jättenöjda. Tror jag. Det var ett tag sedan jag lyssnade på det här. Vi lyssnar på. Det kan bli lite högt igen, så ni minns det.
Stabilitet. Vi vet från tidigare meningsmålinger att stabilitet är väldigt viktigt för russerna. Och så är det självklart detta med ekonomin, alltså levestandarden. För de som husker 90-talet här i Ryssland, så är det klart att levestandarden är en helt annan nu. Miljoner som var fattiga har kommit sig över både den formella och den reella fattigdomsgränsen. Det är förutsägbarhet när det gäller utbetalning av pensioner. De har gratis helsestell, gratis utdanning, och detta är något som russere vet och sätter pris på, och som också jo, Putin brukar i sin propaganda, och han tegner ofta ett helt urealistiskt svart bild av hur det är i västen, som man säger, till sammanligning med Ryssland.
Som stödjer Putin då, vad är det de uppskattar med den politik som förs?
Jag tror inte minst det är detta med stabilitet. Vi vet från tidigare meningsmålinger att stabilitet är väldigt viktigt för russerna. Och så är det självklart detta med ekonomin, alltså levestandarden. För de som husker 90-talet här i Ryssland, så är det klart att levestandarden är en helt annan nu. Miljoner som var fattiga har kommit sig över både den formella och den reella fattigdomsgränsen. Det är förutsägbarhet när det gäller utbetalning av pensioner, de har gratis helsestell, gratis utdanning, og dette er noe som russere vet og setter pris på, og som også jo Putin bruker i sin propaganda, og han tegner ofte et helt urealistisk svart bilde av hvordan det er i Vesten, som han sier, til sammenligning med Russland.
Som stödjer Putin.
Ni fick den två gånger här, men det är lite intressant. Det är Cozy Pepper skriver där. Då skriver han så här. Nu kan inte jag se det. Jo, pålitliga pensionsutbetalningar, gratis sjukvård, gratis utbildning är det Putins anhängare uppskattar, rapporterar NRK. Jaha, så att det är väldigt konstigt, va? Att ryssarna, de gillar det här systemet alltså. De gillar att de har fått det bättre, att de har gratis utbildning, gratis sjukvård och pålitliga pensionsutbetalningar. Det ska vara intressant att veta hur stor belåningsgrad som det ryska landet har nu bland hushållen. Som jag har sagt 1000 gånger, så är det så att 2009 så vet jag att det var 7%. Så när Putin nu börjar med skuldavskrivning så är 7% är ju ingenting. Alltså hur mycket kan de ha tillsammans? Det är ju vad de belånar sig med liksom. För företagen, de har inga lån. Alltså de stora företagen, de har bara jättemycket i kassan liksom. Bibi skriver så här, Putin fick väl 87% av rösterna. Det säger väl en hel del. Ja, det är det. Och han vet att han måste ha med sig folket, va? Men här har du alltså i SVT, då ser man att Putin använder det här i sin propaganda. Okej, okay. Så han säger så här, okej, jag lovar er, ni får gratis sjukvård, ni får gratis utbildning, ni får ett välfärdssystem med pensionsutbetalningar och ni kan lita på det här systemet. Och folk tycker bara, ja, jag vill bara sköta mitt. Alltså det här med politik, det är ju inte något mål i sig. Utan visst, ska vi ha ett samhälle tillsammans allihopa, så måste det kunna gå och leva där. Och om man tittar på 7,8 miljoner som varje amerikan som föds har i skuld nu. Och den ökar med 1 miljard varje kvartal. Mot att bo i Ryssland. De har ingen statsskuld. De har betalat av alltihop. De har ingen statsskuld. De är självförsörjande på mat. Och befolkningen uppskattar det här. Och vi väntar ju med att Petronia ska komma med allt guld och fördela på oss foliehattar ju. Och det, de kommer snart. Det var faktiskt, ja just det. Den här måste jag säga. Det här stod alltså i, helt otroligt. Det här var på Omni. Doppelganger-metoden. Så gör Putins troll för att sänka USAs Ukraina-stöd. Ryska politiska strateger och troll har skrivit tusentals påhittade artiklar och inlägg i sociala medier för att försöka få opinionen om stöd till Ukraina att vika i USA. En strateg fick uppgiften att skriva kommentarer om att Bidens politik leder USA mot en kollaps. Tänk att det är troll. Vi måste ha troll som skriver det. Det är förvisso sant då, men alltså en strateg fick uppgiften att skriva kommentarer om att Bidens politik leder mot en kollaps. Det visar nya läckta dokument inifrån Kreml. Det är någon som sitter i Kreml alltså och läcker dokument till The Washington Post. Som ägs av han Amazon, vad heter han? Vad heter han som har Amazon? Jeff Bezos. Så att Jeff Bezos Washington Post fick läckta dokument inifrån Kreml. Om ni mer går igenom vad som mer som avslöjas i de ryska planerna och att Rysslands trollfabriker har fått en ny ledare? Frågetecken. Tänk vad trollen hittar på. Bidens politik leder USA mot en kollaps. Det är inte klokt alltså. Putin troll. Hela bunten. Det är inte klokt alltså. Vi kör lite välfärdskollaps. Det här är saker som tyder på att Vad ger ni för det här då? Det här var Sofia som delade. Kronofogden utmäter bil för att betala underhållsstöd. En Kalmarbo med skulder på 215 000 kronor har fått sin bil utmätt av Kronofogden. Pengarna från den kommande försäljningen ska gå till att betala underhållsstöd. Jeff Bezos. Ja, precis. Jag sa det. Vilken nationalitet har Jeff Bezos? Jag vet inte faktiskt. Jag tror han är amerikan. Vad tror du, Robert Ballo? Han kanske är från ett annat land. Det vet jag faktiskt inte. Och sen har vi då, apropå att det kan vara lite farligt, här är då en visselblåsare som menar att det blev totalt galet på Wallenbergs Karolinska. Oskar Simonsson har alltså 7 jurister som skyddar honom mot Karolinska. Karin Pettersson, en av landets mest kända förlossningsläkare, har sparkats från Karolinska på omstridda grunder. En av läkarna som slog larm om Paolo är inte förvånad. Jag har 7 jurister som skyddar mig mot Karolinska. Tänk att man måste ha så många jurister för det. Ja, det här måste vi ta också. Vi har ju pratat om det här med när Atlas käkade en strumpa, ni vet. Men det här är alltså, notan blev 85 000 kronor när kattens strössel bröt benet. I november, alltså det här är inte klokt. I november förra året bröt kattens strössel benet. Veterinärräkningen från djurvårdskoncernen Evidensia, ja det var där jag opererade också, landade på drygt 85 000 kronor. Jag fick en chock. Det är totala överpriser för ett relativt enkelt ingrepp. Ja precis, jag fick ju 71 000 och då låg Atlas ett dygn. Knappt det. Enligt tidningen har Evidensia skickat tusentals djurägare till Kronofogden, där vissa har skulder på över 100 000 kronor. Bolaget vill inte kommentera det specifika fallet. Så Evidensia skickar alltså tusentals djurhängare till Kronofogden. Så stackars strössel då, som bröt benet. 85 000. Okej. Ja, just det, nu ska de chockhöja elpriserna också. Det här går ju åt, hörni, när det är skuldmättat. Det är ju så det är ju. Och sen kan vi ju hälsa, vi kan faktiskt hälsa. Det här kan vi hälsa till gänget på Swebb TV. De pratar ju så mycket om aktierna, Saab-aktierna. Det pratar de om varje avsnitt typ. Och nu har det varit ett ras. Det ser ut så här. Jaha, så. Så här ser raset ut. Oj, oj, oj. Jag har gått ner en hundring alltså. Från 980 000 spänn till 880. Och då menar man på att folk vill ta hem pengar. Det branta raset i Saab under tisdagen betyder inte att aktien kommer fortsätta ner. Nej. Det är köpläge alltså. Det är köpläge. Alltså, om inte det här är falska solidaritetens altare, då vet jag inte vad. Va? Köpläge. I försvarsindustrin som säljer vapen så vi kan döda varandra. Fuck you, säger jag bara. Ja. Ja, precis. Jag kan väl bara hitta det där med. Jag får söka här. Nej, jag hittar inte det. Nej, men då ska jag i alla fall, det är alldeles för billigt med elen nu. Så att elen då som handlas på. Robert Wallo skriver, Saab har fulla orderböcker i 3 år framöver och hoppas på världskrig. Ja, och om man köper in sig i den aktien så kan man säga att då köper man in sig i det målet om världskrig. Och det kanske inte är så bra. Om man tycker att det är bra så kan man ju gå, då kan man vara den första som går och strider. Och nu såg jag, nu rekryterar man från amerikanska fängelser till Ukraina. Och det är väl. Barbro undrar, då höjs väl inflationen om de höjer elpriserna? Ja, ja, ja. Prishöjning är inflation, självklart. Så att det är ju så att. Självklart. Och det är ju så att det är så mycket pengar i omlopp som konkurrerar om bristvaran el. Så att alla befolkningen har så mycket pengar. Och nu ska vi slåss om elen. Och därför går priset upp. Ungefär samma exempel som jag tog med nyrika ryssar som åker ner och köper pälsar i Turkiet. Och det finns ett begränsat utbud. Nej, du har helt rätt, Barbro. Prishöjning är inte inflation. Och det är inte inflation. Och det är inte så att vi har mer pengar att röra oss med. Och vi. Att vi konkurrerar. Robert skriver, i Sverige är elen inte en bristvara. Nej, jag var ironisk. Jag bara skojade. Jag skojar. Så man köper ju då elen en dag tidigare. Då sätter man priset på Nordpol. Och då tittar man på väder och vind och klimat. Och sen sätter man att det här ska priset kosta imorgon. Så att. Och de fasta kostnaderna på el, Göran skriver det. Fasta kostnaderna på el höjs fast folket är glada för att kilowattpriset går ner. Ja, det är perfekt. Ja. Hade vi något mer? Annika Alm skriver, evidens är väl också Wallenberg. Det gäller att ta kontroll på även våra husdjur från vaggande graven, för de driver visst också firma som kremerar djuren. Ja, det är ju bra. Det är ju, vi kan ha både krematorier och vi kan ha begravningsplatser och vi kan väl, om du kan köpa en stjärna då kan du väl köpa det också. Nej, det är helt otroligt. Jag vet faktiskt inte om Evidensia är Wallenberg, men det är ju i alla fall ett system som bygger på att du hade inte kunnat ta de priserna för ett veterinärbesök. Om det inte fanns försäkring. Så hela prissättningen bygger på det. Du hade aldrig kunnat ta så mycket för en fastighet om vi inte tog lån. Så man har liksom byggt in ett system som möjliggör att man kan ta de här priserna för att folk har försäkring. Så det betalas av försäkringsbolag. Och det här är ju ren High Chaparral. Ren kriminell verksamhet. Stort tack för idag, hörni. Vi ses igen imorgon 12:00. Ha en riktigt, riktigt fin dag nu. Så hörs vi imorgon.